CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Kristin Magnusson Bernard, global chef för makroanalys på Nordea, och Claes Måhlén, chefstrateg på Handelsbanken. Välkommen hit båda två.
Tack, kul att få vara här.
Ja, tack så mycket. Det är jättekul att ni är här. Jag ska för ordningens skull säga att det är förmiddagen den 25 september när vi står här, så att alla har förutsättningarna klara för sig. Vi har mycket att prata om som vanligt. På huvudmenyn står europeisk konjunktur och svensk arbetsmarknad. Ni kommer också att servera varsin spaning, och som efterrätt så har vi veckans viktigaste. Och så alldeles på slutet där kommer en faktiskt en liten nyhet, men det återkommer vi till. Det var dagordningen så att säga, men jag tänkte vi börjar utanför menyn som en extra rätt så att säga. Lite kort om Brexit. Det kom ju ett spännande besked från högsta domstolen i Storbritannien igår som förkunnade att det inte var förenligt med lagen att stänga ner parlamentet i 5 veckor. Ett bakslag i alla fall på pappret för premiärminister Boris Johnson. Claes, ser du att det här på något sätt ändrar sannolikheterna för att det blir en Brexit av det ena eller andra slaget, eller ingen, eller?
Jag tycker väl att det är ju, som du nämnde, ett nytt bakslag för Johnson när det försvagar hans position, men kanske inte helt avgörande för tågordningen här. Vi tror ju, och de flesta, inte att det blir en hård Brexit 31 oktober, och jag tycker att det ändrar inte den bilden. Det är fortfarande så att parlamentet har röstat igenom den här lagen som ju förbjuder Johnson från att driva igenom en hård Brexit. Så jag ser inte att det är direkt avgörande för vad som händer härnäst.
Nej. Kristin?
Nej, om bara man tillägger det här, så var det ganska små marknadsrörelser på det här. Om man då jämför med det som hände på andra sidan Atlanten, där ju demokraterna bestämde för att väcka möjligheten om en riksrättshot då mot president Trump. Det här är ju på så vis en mycket större grej, för det här domstolsbeslutet i England gör ju inte att till exempel Johnson riskerar fängelsestraff. Däremot ser det till att brexitsåpan kommer hållas vid liv till the bitter end.
The bitter end. Okej. Okay. Ska man se det som en prognos?
Ja, vi tror väl att det finns en lite större risk för att det faktiskt blir en hård Brexit här. För det är mycket som ska klaffa. Även om man nu då har bestämt sig för att man inte ska lämna utan ett avtal, så är ju fortfarande då den brännande frågan vilket avtal vore okej. Och där finns det fortfarande knäckpunkter i det avtal som EU kan tänka sig acceptera, som faktiskt även folk på till exempel Labour-sidan i Storbritannien inte vill ha.
Ja, okej. Okay. Men i grund och botten då, inte egentligen någon jättegrej för ett tänkt Brexit-utfall imorgon?
Nej, och jag tycker, som Kristin är inne på, marknaden har ju redan prisat om sannolikheten. Det var ju ganska, det var nästan 50-50 prisat för att vi skulle få en hård Brexit redan i oktober, om vi går tillbaka 6 veckor eller något sånt där. Nu är ju den sannolikheten, vi försöker utläsa det här ur marknaden, den är ju betydligt lägre, så det här var ju snarare en bekräftelse på det.
Ja, bra. Och så, som du var inne på, Kristin, händelserna i USA kommer vi förstås få återkomma till med en eventuell riksrätt då. Men nog om politiken, vi går över till ekonomin, som ju ändå brukar stå i fokus här. Och då ska vi börja prata om den europeiska konjunkturen. I måndags fick vi ju en räcka riktigt usla inköpschefsindex. Och det som, ja, det var dåligt överlag får man säga, men allra värst var ju de tyska inköparna inom industrin, som ju har varit på dåligt humör länge ska man säga. Men det fanns någon slags förväntan ändå om att botten var nådd där, men så var det inte alls, utan den rasade ner till 41,4. Och tanken med det här indexet är ju att gränsen för tillväxt och kontraktion ska gå vid 50. Och för att sätta den här 41,4 i perspektiv, så är det över 10 år sedan den var så låg. Och för 10 år sedan så var ju, ja, det var ju mitt i finanskrisen egentligen. Vi har också fått vinstvarningar bara här senast nu på morgonen och igår eftermiddag från 3 tyska industriföretag. Och en halvdan IFO-mätning. Den steg visserligen lite när det gäller nuläget, men när det gäller utsikterna framöver så fortsatte den att sjunka. IFO igen, den viktigaste tyska konjunkturindikatorn kan man väl säga. Kristin, Hur illa är det med Europakonjunkturen egentligen?
Jo, men det är ju inte lysande. Och det som är lite intressant är just den här parallellen du drar till finanskrisen. För det som ser ut att hända nu är att mer expansiva finansiella förhållanden, alltså börs, räntor, tajtare kreditspreadda växelkurser, det biter inte, det ger inte den dragskjuts till den europeiska konjunkturen som den traditionellt brukar göra. Senast vi såg det här var eurokrisen, precis som du var inne på, att de här två gapade isär. Och det tyder ju på att det är en lite mer, vad ska man säga, det här är ju lite mer existentiella eller strukturella frågor då, vad de euron skulle hålla ihop. Nu handlar det alltså om handelskrig framförallt som biter. Och det gör ju att tittar vi, om vi använder våra då ledande modeller för vad vi tror konjunkturen i Europa är på väg, och så kör vi dem med eller utan finansiella förhållanden, så får vi en rätt stor skillnad. Så antar vi det här då att finansiella förhållanden inte hjälper till. Så det upptick vi hade trott att se mot slutet av året in i nästa, det ser ut att ligga kvar flatt runt noll istället.
Betyder det här då att det som ECB gör exempelvis, de sänkte ju räntan här nu och återstartar köpen av räntepapper, inte har så stor effekt?
Ja, dels så kan man ju säga att jag tycker att Mario Draghi gjorde ett imponerande jobb av att sälja in ett förhållandevis blygsamt paket som någonting jättelikt. Och det är väl det första skälet till varför det inte blir så stor reaktion på det uppåt. Men också så visst är det så att det här då sannolikt biter mindre, för att han går ju inte ut och gör en whatever it takes som var som vände det hela sist. Och frågan är en som bara ser han eller hans efterträdare kan göra det.
Ja, Claes, dels vill du in här.
Jag håller med Kristin i allt som du säger, men man ska också lägga till här att Tyskland har ju verkligen vänt alla sina fördelar till nackdelar, och det jag tror att vi alla kliar oss i huvudet framförallt över nu, det är ju att det finns ju en del saker som vi har tänkt oss vara lite tillfälliga. Det har ju framförallt varit bilindustrin, där både produktionssidan och utbudssidan har ju drabbats av nya utsläppskrav som man inte riktigt har kunnat vara compliant med. Och dessutom efterfrågesidan, där har vi det här att de konsumenter som inte har tjänstebil i Europa, de tvekar att köpa bil när vi står inför någon typ av teknikskifte. Det där tänker ju nog många, tror jag, har nått vägs ände nu. Nu ska det plana ut både efterfrågesidan och produktionssidan. Och så får man den här typen av riktigt usla siffror, så blir frågan, är det något annat som händer? Till det här ska man ju nämna Kina. Tyskland är ju väldigt beroende av Kina numera. Bilsektorn definitivt, men också i den tunga industrin som levererar till Kina. Så att Tyskland har ju lite grann alla de dåliga korten just nu. Men det är även där att, är det verkligen så att momentum fortsätter försvagas? Och just de här inköpschefsindexserierna, de är så otroligt relevanta för finansiella marknader. För att de ligger främst av all makrodata egentligen och brukar driva marknaden åt båda hållen.
Ja. Det jag tänkte fråga dig var att länge har man ju haft bilden att ja, den tyska industrikonjunkturen går väldigt trögt, men den inhemska efterfrågan, tjänstesektorn fortfarande stark, det är fortfarande väldigt låg arbetslöshet. Exempelvis det vi såg nu i mätningen som kom här i veckan var ju att det börjar liksom sätta sig lite mer vad det verkar inom tjänsteindustrin. Orderingången sjönk exempelvis för första gången på väldigt länge. Det är det många oroar sig för, att det ska liksom koppla över till också tjänstesidan och inhemska efterfrågan. Hur ser du på den risken?
Ja, och det är så det brukar se ut. Industrin ligger ju främst i ledet, och vi brukar ju säga att jo, men sysselsättningen är inte så tung i industrin längre, så det påverkar inte lika mycket. Men ofta är ju industrin ändå en bra temperaturmätare, och när det viker så kommer det senare i tjänstesektorn. Än så länge så tycker jag inte riktigt man kan säga att det sambandet inte håller. Och dessutom ska man lägga till att i Tyskland är ju faktiskt väldigt många sysselsatta också inom industrin. Så att det påverkar definitivt även på arbetsmarknaden, och det kommer vi säkerligen se framöver.
Ja.
Och ett ytterligare tecken på det här är ju att om man lyssnar på tyska politiker, så har de ju börjat öppna upp för diskussioner kring mer expansiv finanspolitik. Man har börjat prata lite om, ska man återinföra de här korttidsarbetena och så vidare som var rätt framgångsrikt under finanskrisen. Och allt det där tyder ju på att med bara det faktum att man är ute och pratar om någonting som handlar om att stötta upp inhemsk efterfrågan, gör ju att hotet uppenbarligen känns närmare. Och då är det lite sådär, antingen föder man en känsla av att det är värre än av vad det är, eller så lyckas man med det här ge en trygghet. Det är väl alltid en fin kommunikationsbana att gå.
Ja, ska vi bara runda av det här Europakonjunkturen? En stor anledning till att vi pratar om det och intresserar oss för det är ju att Sverige är väldigt beroende av hur den europeiska konjunkturen utvecklas, inte minst den tyska då. Vad ser vi för tecken in i den svenska ekonomin av det här, eller vad ser du framför dig där, Kristin, om nu Tyskland fortsätter att gå så här svagt?
Ja, dels är det förstås, som du säger, det är inte bra för svensk ekonomi, och framförallt inte på exportsidan. Sen har vi haft en del enskilda och lite sådär one-off-faktorer som gjort att exporten faktiskt har blivit rätt bra. Det finns en del jätteordrar för enskilda företag och så vidare. Tjänsteexporten går också mycket bättre, som vi har pratat om vid andra tillfällen. Och framförallt det som jag tror är rätt viktigt för svensk ekonomi, som vi ju säkert kommer tillbaka till här, är att inhemsk efterfrågan som har sett svag ut börjar faktiskt stabiliseras.
Ja.
Och man ska ju lägga till kronan där också, tycker jag. Det är onekligen någonting som hjälper svensk export, som ju, tycker jag egentligen någonstans fram till början på året, så såg det ut som att vi kunde outperforma Europa. Men nu har vi ju ändå barometrar kommit ner också rätt påtagligt här.
Då går vi över till den svenska ekonomin, helt otippat här. Nämligen, mer specifikt ska vi prata om arbetsmarknaden. Det har ju kommit ett par rätt läskiga siffror från SCB när det gäller arbetslösheten. Den steg kraftigt i juli. Många tänkte sig att sommarstatistik, den är alltid lite stökig. Det kommer nog kommer den halka ner igen eller studsa tillbaka i augusti. Så blev det inte, utan den fortsatte upp 7,4% säsongsrensat. Högsta på över 4 år. Man kan fortfarande hävda att det är sommarsiffror kanske, som ju är lite mindre pålitliga, men tendensen är ju inte bra, Claes. Vad tror du, är det så illa på arbetsmarknaden som SCBs mätningar visar, eller är det dåligt men inte fullt så dåligt?
Nej, är ju svaret på första frågan. Det är inte så illa.
Skönt.
Vi har grävt mycket i den här statistiken och det går inte att få fram en bild att, som stöder att det är riktigt den typen av inbromsning i ekonomin som leder till den typen av arbetslöshetsuppgång. Nu är det ju en arbetslöshetsuppgång som är ju helt i paritet med finanskrisen och även 90-talskrisen. Och då ska vi komma ihåg att det var exceptionella kriser för svensk ekonomi. Att det ska vara den typen av inbromsning är svårt att se. Men att det är en avkylning är rätt tydligt.
Nej, men jag har en lite annan vy här, för att om man tittar på till exempel inhemsk efterfrågan så brukar den ligga 2 kvartal före sysselsättning framför allt, och det här tyder på att vi har 2 kvartal till av dåliga arbetslöshetssiffror och sysselsättningssiffror framför oss. Och skälet till det är att ibland så lirar inte riktigt arbetslöshet och sysselsättning på grund av att stora in- och utflöden av arbetskraften, det har vi inte just nu, utan de kommer kommunicera rätt väl framåt. Så vi tycker vare sig det här är förvånande eller... Men inte heller det jag kan hålla med Claes, att det är inte så alarmerande. Vi tror inte att det här kommer att komma till finanskrisnivåer, när de som kommer ihåg minns att 2010 hade vi en arbetslöshet på 8,6%. Men vi tror väl att det tickar upp mot 7,5 strax över det. Bakgrunden till det är mycket att vi ser faktiskt att även de med långtid, alltså permanenta kontrakt, sägs upp. Vakansgraderna går ner. Och också framförallt då det här nära sambandet med inhemsk efterfrågan. Men det är också det som är ljuspunkten, eftersom inhemsk efterfrågan börjar stabiliseras i takt med bostadsmarknaden.
Ja, ni hade en regionalrapport ni kom med igår. Ett intressant samband om man tittar på Norrland som en ledande indikator för resten av landet. Vill du kort bara dra vad det är ni har hittat
betyder? Det Susanne och Gustav i mitt fantastiska team gjorde var att de tittade på olika regioner för att försöka hitta vad är så att säga den ledande regionen i Sverige. Om vi vill ha motsvarigheten, vi brukar titta på sydkoreansk export globalt, vad är motsatsen då?
Sverige, Sydkorea, ja, Sverige, är Norrland.
Sverige, Sydkorea är Norrland, det är exportberoende, Sydkorea har inte så mycket råvaror, det har Norrland, men det gör att man kan se ganska väl att de går in tidigare i både upp- och nedgång, kommer ut tidigare också.
Ja, och där såg det ut som att där hittade man att det kommer fortsätta.
Ja, men även för att inte norrlänningarna vare sig känns positivt eller negativt uppmärksamma det här, så är det alltså så att även tittar man på riket som helhet och tittar på inhemsk efterfrågan, så är det ungefär 2 kvartal släppning man ser.
Ja. Och bara för att inte jag ska framstå som allt för optimistisk här så...
Du behöver inte oroa dig.
Nej, så vi tror ju generellt på en konjunkturavmattning som kommer bli kännbar också nästa år i Sverige. Det handlar ju snarare om magnituden här. Ja, är det en ny stor kris i närtid eller inte? Och där är det svårt att hamna i den slutsatsen, tycker jag.
Ja. Om man tittar ändå på både Riksbanken och regeringen har ju prognoser på arbetslösheten som pekar på att den visserligen ska stiga, men det handlar om några tiondelar upp till 6,6, 6,7, 6,8% här närmaste kvartalen och även åren. Regeringen tror jag till och med räknar med att sysselsättningsgraden ska öka. Det verkar orimligt att de inte kommer få revidera de här prognoserna.
Jag tror alla kommer behöva revidera prognoser, det får man utgå från.
Ja. Är det din uppfattning? Det måste det vara, Kristin, tack på er egen prognos. Ja.
Nej, men ja. Vi tror väl snarare att även om vi just nu ser ut som permabjörnarna på marknaden på Nordea, så tror vi att
danske,
vi...
Va?
De danske brukar ligga ännu lite värre.
Då vill jag nog säga att vi har nog lägsta BNP-prognoser.
Där är du ju inne på något jätteintressant, för att det vi såg till exempel efter krisen var ju sen att sysselsättningen faktiskt gick rätt bra, men arbetslösheten, att man inte får riktigt samma utväxling då, vare sig arbetslöshet eller BNP. Så det...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det är också den här stora frågan framåt. Nu är vi ju i ett läge där vi kanske hjälper oss att få högre arbetslöshet, svagare sysselsättning. Det kan ge en lite mindre impact på BNP där, för att produktiviteten kan bli bättre. Så att det är aldrig riktigt så enkelt som man tror.
Nej.
Och det är därför det är så kul.
Ja, ska vi avsluta det här arbetsmarknadsavsnittet med att höra vad ni tycker om den här SAM-regeln. Ekonomen Claudia Sam står bakom den, och den är ganska enkel och ganska hård, kan man säga. Den säger att om snittet för arbetslösheten de senaste 3 månaderna är minst 0,5 procentenhet över den lägsta noteringen under det senaste året, så är ekonomin i recession. Enligt den regeln så skulle Sverige vara i recession, men det känns väl att ta i, eller?
Ja, i alla fall om man tycker att recession inte bara är en teknisk sak med 2 på varandra fallande BNP-siffror. Men den där är väl estimerad då på amerikansk data. Det är ju rätt trevlig statistik att gå på. Svensk arbetsmarknadsdata, vi ska säga det också, som jag tycker är värt att nämna i sammanhanget, att svarsfrekvensen på AKU-datan, då, alltså det som kommer från SCB, har ju fallit ganska dramatiskt. Nu är det bara hälften som svarar i undersökningen jämfört med upp mot 80% för 10 år sedan. Så där är också det betyder inte att de här månaderna är fel, men det är ju någonting som gör att det är vanskligare.
Större osäkerhet.
Och därför, så att skulle den här statistiken visa sig stämma och vi får mer bekräftelse på det, och att det också följs upp av andra siffror, vilket är ju nödvändigt då för att det ska visa sig vara signifikant, då tror jag absolut den regeln kan fungera. Men hela idén här, tror jag, som väl alla delar, det är ändå att vi kommer att få se någon typ av reversering i siffrorna, och då kommer det inte riktigt lika enkelt längre att använda den regeln.
Vill du säga något kort om den här SAM-regeln? Nej, men
det är
just vi går vidare.
Korttidsperspektivet i det här. Ja. Vi utesluter inte alls att det blir recession ett enskilt kvartal. Det tror jag är helt förenligt med våra prognoser. Däremot tror vi ju inte att det blir det på årsbasis. Och då kan man ju, det blir någonstans lite akademiskt. Om den är så kort så man knappt hinner känna den mellan sillen och kräfterna, då kanske man kan låta bli att lägga så mycket vikt vid den.
Då gör vi det. Ja. Då låter vi bli att lägga mer vikt för det. Vi går istället vidare i programmet med spaningarna. Kristin, vill du börja? Slutet för minusräntan, är det
ja,
så?
Ja, i alla fall början till slutet för minusräntan. Ja. Eller i alla fall möjligtvis en liten framväxande konsensus bland världens centralbankirer var egentligen den här nedre gränsen för minusräntor ligger. Och här sticker jag ut hakan och sätter en siffra på någonstans mellan, ja, men runt minus 50 punkter. Kanske minus 75 om man gör en massa andra saker vid sidan av som jag ska prata om alldeles strax. Och det jag grundar den här spaningen på, det är att vi har ett antal centralbanker runt om i världen som har kapat sina prognoser för tillväxt och inflation väldigt ordentligt. Det är ECB, det är den schweiziska centralbanken med flera. Och så har man då inte sänkt sina räntebanor lika mycket. Man skulle, om man ville hårdra det lite, även kunna säga att Riksbanken är i det här lägret. De har inte sänkt prognoserna mycket alls, men å andra sidan har de inte heller sänkt sin räntebana än så mycket som de normalt skulle göra i ett sånt här läge. Även om det var en väldigt, väldigt stor revidering. Och för mig säger det här ju någonstans att om du kapar prognoserna så mycket och inte låter räntebanan följa med, så finns det någonstans ett tvivel på om det här verkligen fungerar som det har tänkt. Det har varit jättemycket uppmärksamhet kring sidoeffekter, till och med om kanske minusräntor är kontraproduktiva. Lyssnar man på senaste presskonferensen från ECB till exempel, var det här väldigt tydligt i fokus. Och det gör, jag tror någonstans, att just den här mer empiriska där man ser till exempel att det här, folk sparar bara mer och man lånar inte mer, så det funkar inte riktigt som det var tänkt, och pension och försäkring kommer under jättepress. Det verkar övervägas, så att någonstans börjar man kasta in handduken på det här.
Ja, och som du var inne på, ECB, där var ju Draghi tydligare än han någonsin har varit. Så att det vi är eniga om är att det verkningsfulla verktyget nu är finanspolitiken.
Ja, och jag menar, sänker man med 10 punkter så vågar jag som ändå gammal ECB-anställd hävda att det här är en kosmetisk sänkning. Och ja. Så det man gör är ju samtidigt också att fixa diverse stöd för banksektorn. Och då har man plockat bort en av de viktigaste transmissionsmekanismerna för penningpolitiken. Så någonstans gör du en sänkning som ändå inte riktigt kommer fungera som en sänkning. Så det börjar dra sig mot kosmetiska sänkningar. Ja.
Claes, vad tänker du om det här att liksom centralbankerna de facto, även om de inte säger att nu så här låga kan räntorna bli, men inte lägre?
Nej, men jag tycker det, jag håller helt med att det är ju tydligt att man inte har fått den effekt av den här penningpolitiken som man hade gissat. Skulle vi gå tillbaka 10 år så skulle ju ingen vara i närheten av att hamna rätt på utväxlingen mellan penningpolitik och realekonomi. Och det hänger ihop med de här långsiktiga strukturella trenderna som jag gärna vill knyta an till när det gäller just den här typen av koppling mellan penningpolitik och finanspolitik som ju är vansklig.
Mm. Och igen kommer vi ju på ett väldigt smidigt sätt över till din spaning som handlar just om att det håller på att växa ihop det här. Att penningpolitiken som har varit en sak, finanspolitiken som har varit en annan sak, håller på att smälta samman. Är det en korrekt beskrivning av det du tänker prata om?
Absolut. Ja, och jag visar då... Victor och Kristin får se den här titeln på Ingves senaste tal från förra veckan, den som har då titeln Både bostadspolitiken och skattepolitiken behöver förnyas. Och där är ju riksbankschefen då som ju ska primärt ägna sig åt penningpolitik. Nu är inte det något nytt för Ingves att göra det här. Han har ju pratat om andra frågor än bara aktuell penningpolitik under ganska många år faktiskt. Men det finns många exempel på det här, och ni var inne på ECB, sänkte räntan som Kristin sa och kom ju med ett nytt QE-paket. Extremt impopulärt i länder som Frankrike och Tyskland som ju inte ens var med på den båten. Det alla var överens om, och det var ju Draghi också väldigt tydlig med, det var finanspolitiken. Så att även ECB tycker jag lyfter finanspolitiken, och Kristin som du säger, det handlar ju om den nedre gränsen. Men det är på något sätt som att det är mer och mer okej att centralbanker flyttar fram positionerna när det gäller hur man ska se också på den totala ekonomiska politiken. Och det här ser man också om man lyssnar på diskussionen bland centralbankare när det gäller, för de har ju såklart lite grann huvudansvaret kan man säga för konjunkturstabiliseringen och finanspolitiken lite mer för det strukturella. Men här ger sig liksom centralbanker in också i strukturpolitiken, och det handlar om det här med kan penningpolitiken på lång sikt påverka strukturell arbetslöshet, alltså NAIRU. Går vi tillbaka 10 år, då skulle jag säga att det var egentligen förbjudet att tänka de tankarna hos de flesta centralbanker. Det var liksom, vi påverkar det konjunkturella, vi kan inte göra någonting permanent med räntorna som påverkar den strukturella arbetslösheten. Men om vi går tillbaka några år så började ju Janet Yellen prata om att om man överhettar ekonomin så drar man in de här som är långt ifrån arbetsmarknaden. Sen fick hon backa lite från det för att hon fick kritik för att är det Fed håller på med. Men nu tycker jag man, du får protestera här Kristin, jag tycker man hör det titt som tätt. Många som, inom centralbanksvärlden som säger att ja, sen har vi de här långsiktiga positiva effekterna. Om inte det är mot inflationsmålets bevarande så kan vi gott överhätta ekonomin här lite grann och få strukturella effekter. Sen kan vi också se såklart det tydligaste exempel när det är finanspolitiken eller liksom folkvalda som går in i centralbanksfären. Det är såklart Donald Trump då, som ju lägger sig i hela tiden.
Inte bara den amerikanska penningpolitiken, han är på ECB också.
Han är överallt. Jag vet inte om Riksbanken har kommit in än så länge, men det kommer säkert. Men det är ju liksom ett exempel på just hur ska man hantera nästa stora kris. Jag tycker som sagt att om Kristin tycker att ni är pessimister så tycker jag kanske också att vi är pessimister, men vi spår ju ändå inte den här riktiga krisen, men förr eller senare kommer ju någon sån. Och då är det lätt att föreställa sig att penningpolitiken inte kommer att ro på den på egen hand. Och då kommer ju de här tankarna som har ju spekulerats kring och under ganska lång tid. Liksom, ska man i själva verket flytta penningpolitik och finanspolitik ännu närmare varandra? Ni vet, helikopterpengar och sådär. Och det protesteras ju när man säger det till en centralbank, säger de absolut inte. Säger man det till finanspolitiken, Kristin du var inne på, tysk finanspolitik, de luftar ju så här, vi kan vara lite mer expansiva, men det är fortfarande inte det här underskottspolitiken som kanske skulle krävas. Men man kan redan nu se att man börjar bädda för efter nästa kris, så kan man tänka sig att de här positionerna har ruckats ganska mycket.
Ja. Kristin?
Jag håller med, och jag tycker dels det som är intressant här är ju framförallt hur man tänker, hur det svänger. För det första kring cyklisk finanspolitik, alltså där man då diskretionärt stimulerar konjunkturen som har varit väldigt ute under ganska lång tid. Och där har ju det snabbt kommit tillbaka som en ny sak på dagordningen. Vi har tidigare pratat om, skulle man till exempel kunna tänka sig att skruva på en momssats som en ränta. Men det som är stort från den europeiska sidan, det är ju det här gapet som nu öppnar upp sig mellan vad ECB säger och vad faktiskt är de finanspolitiska ramverken tillåter. Och jag lovar att jag inte ska gå in i detalj i EUs finanspolitiska ramverk. Om det är någon som känner att de är jätteintresserade och det här kan ni få ringa. Men bakgrunden är att det finns ju både cykliska och strukturella komponenter, och det är faktiskt ganska få länder som just nu har någon ordentligt utrymme att göra en cyklisk då stimulans här. Tyskland är faktiskt det enda. De har både förstås det absoluta tal, det handlar om ungefär 50 miljarder euro, och i procent av BNP som är drygt 2. Det är ju det som kan bli någon meningsfull stimulans i fråga om storlek, så att säga. Men då har de sitt lokala skuldsättningsmål, det här berömda Schwarzen Null, som är mycket striktare. Och det som är nästa stora konfliktyta där, förutom det cykliska då, det är det här kopplingen mellan underskott och skuldsättning. För man får, hela de här ramverken är ju skrivna utifrån att det där ska lira ihop, så att om du balanserar ditt underskott så kommer skulden också ungefär balanseras i förhållande till BNP. Och med så här låga räntor kan du ha ett balanserat underskott och ganska kraftigt sjunkande skuld. Och där någonstans våga släppa på det där, det är ju en diskussion som förs vilt på andra sidan Atlanten och börjar komma hit.
Sen tror jag att det regimskiften som ju det här skulle vara frågan om, det sker ju inte så att säga i fredstid, utan det sker ju i en kris eller framförallt efter en kris. Och om man inte tror att den krisen är närstående eller under närmaste cykeln, så kommer ju det här dröja innan vi får se de riktigt stora förändringarna.
Vi går vidare till efterrätten då, den utlovade, nämligen veckans viktigaste, det vill säga vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden, egentligen ända fram tills det är dags för nästa podd. Men vi kallar det veckans viktigaste eftersom det då blir en allitteration. Claes, vad kommer du hålla ögonen på? Och som ingen får missa.
Ja, alltså det är ju tillbaka till det här vi pratade om tidigare, svensk arbetsmarknad, och i närtid här får vi ju faktiskt mer data på Sverige, konjunkturbarometern från Konjunkturinstitutet. Det är just att se hur sanna är de här siffrorna, och då vill vi liksom crosschecka dem med annan data. Så jag tycker vad konsumenter säger och vad företag säger om just arbetsmarknaden, kanske inte de siffrorna som man framförallt brukar titta på i det materialet om man är liksom marknadsnära, men jag tror att den här gången kommer det nog bli det absolut viktigaste.
Imorgon torsdag på morgonen kommer det.
Korrekt.
Bra. Justine?
Ja, men på tal om det här är ju liksom en förrätt till förrätten, för att det är ett månadsutfall, kvartalsdatan går in i Riksbankens resursutnyttjande indikator, och då om inte annat så kommer Riksbanken behöva agera, så i så fall blir det i alla fall en liten heads up kring vad som komma skall. Jag kommer också titta på amerikansk inflation. Den kommer på fredag. Förväntan är på 1,8 på kärninflationen, och skälet till att det här är intressant är att det finns diverse effekter som gör att man kan tänka sig inflationen tickar upp framåt. Det är också stora diskrepanser mellan vad marknaden prisar in i fråga om inflation och vad om man gör en bottom-up-prognos ser ut. Och det sätter ljus igen på Feds ganska svåra avvägande. Kan man fortsätta sänka räntan när egentligen både inflation till lägre grad, amerikansk framförallt inflation är rätt hög?
Okej. Okay. Då har vi två hållpunkter. Vill du ha något mer?
Om man klarar av att hålla tre saker i huvudet.
Ja, kan försöka.
Så apropå
Fed. Vi tar varsin.
Så tror jag att Fed kommer titta väldigt mycket på vad som händer på måndag på repomarknaden. För att där har det ju varit rejält stökigt. Att det har varit mindre likviditet eller mindre enkelt för marknaden att fungera i det absolut kortaste segmentet. Det här är ju lite nördigt, men jag tror för Feds del.
Men ack så intressant.
Intressant. Så att nu går vi in i Q4, byter månad, och då tänker man sig att det ska lätta lite grann. Så gör det inte det, så tror jag nog att det finns ganska många som får jobba extra.
Då får man tänka att det här är något mer än bara lite tekniskt problem med skattebetalningar och så, eller om det inte lättar?
Ja, om det inte lättar så tror jag att man får tänka sig också att Feds svar på det här kanske blir lite mer påtagligt än om det lättar.
Ja, och framförallt, vi kommer sannolikt ha lite stök i motsvarande typ av rörmokarsystem, Stibor och så vidare på svenska sidan och även på eurosidan. Alltså det man lär sig av allt det här är att ju mer olika typer av okonventionell penningpolitik man håller på med, helt plötsligt är något annat som inte funkar riktigt som man har trott. Och det där kommer bli en stor fråga, just det här. Det på pappret ganska basala och, ja, men vi får väl kalla det rörledningarna helt enkelt, som blir mycket viktigare än tidigare.
Ja, bra. Stort tack ska ni ha som kom hit. Tack för idag. Tack också till alla som har lyssnat. Jag utlovade ju en liten nyhet på slutet och den kommer nu. Inspirerad av ett kort men trevligt samtal med lyssnaren Patrik i kön till Stockholmsderbyt mellan Hammarby och AIK i helgen, så jag bestämt att vi ska dra igång med lyssnarfrågor. Så om det är något ämne som du som lyssnar vill att jag ska lyfta här med gästerna, så går det jättebra att mejla in det till makroradet@di.se. makroradet@di.se. Hör gärna av er med funderingar och sånt som ni vill att vi ska ta upp i podden. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Innan dess kan man lyssna på andra poddar från DI, såsom Analyspodden kommer varje fredag. Man kan lyssna på Digitalpodden och så har vi faktiskt dagliga poddar, Morgonkoll och Ekonomistudion. Så det finns mycket att lyssna på. Men nu sätter vi punkt för idag. Tack ska ni ha. Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.